When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt som är det naturliga valet för dig som är intresserad av psykiatri och som gillar min sensuella röst. Jag heter alltjämt Christian Dahlström och det har som ni kanske märkt dröjt 2 månader sedan det senaste avsnittet av podden. Det beror inte på lättja från min sida, förutom vabb och sportlov och annat trams så har jag arbetat hårt med bland annat det evighetslånga bokprojekt som faktiskt gjorde att jag kom i kontakt med dagens gäst Elias Eriksson. Vi får väl se när den boken blir klar. Jag har dessutom läst en annan bok, nämligen Elias ännu outgivna lärobok om psykofarmaka på 700 sidor, vilket tog ett par veckor bara det. Jag har även färdigställt den fjärde och sista delen av Freud-dokumentären som ju bara är tillgänglig för alla er patroner som fortsätter att strömma in. I dokumentären medverkar 3 av världens främsta Freud-experter, förutom Billy Larsson även Berkeley-professorerna Frank Soloway och Freddy Cruz som är legendariska i fältet. För övrigt kommer jag även att släppa intervjuerna med Soloway och Cruz i sin helhet var det lider. Dokumentären blev otroligt bra måste jag säga. Så ha lite självaktning och bli medlem på patreon.com/sinnessjukt där det ju redan finns över 50 extra avsnitt av podden. Även den fjärde och sista delen av intervjun med Elias kommer att vara tillgänglig enbart för medlemmar, men som alltid så gäller att den som verkligen inte har råd på grund av sjukskrivning eller vad det nu kan vara kan kontakta mig på Twitter så löser jag gratis lyssning ändå. Cashen måste som bekant in, men jag vill inte heller undanhålla viktig information för någon. Patreon gör det ju också möjligt för mig att inte ha företagssponsorer, så om jag säger någonting som verkar galet så vet ni att det är inte för att jag är köpt av exempelvis läkemedelsföretag eller så, utan för att jag är obegåvad helt enkelt. Okej, dagens gäst är alltså Elias Eriksson som är professor i farmakologi på Göteborgs universitet. Jag begav mig till Göteborg tidigare i veckan över dagen för det som skulle bli ett över 3 timmar långt samtal med Elias. Idag kommer ni att få första delen där ni dels som vanligt får en faktaruta. Elias får sedan svara på huruvida han uttalar sig för kategoriskt ibland, hur det var att växa upp på Lillhagens mentalsjukhus, om forskningen med vännen och Nobelpristagaren Arvid Carlsson, om den ovetenskapliga psykodynamiska psykiatrin och debatterna med Johan Kullberg på 80-talet, varför han tycker att det var fel att lägga ner mentalsjukhusen och varför Elias tycker att farmakologer överdriver vad man egentligen vet om hur psykofarmaka och signalsubstanser fungerar. I den andra delen av intervjun frågar jag huruvida han tycker att populära författare som Mia Lundin och Anders Hansen beskriver signalsubstanser på ett felaktigt vis. Vi pratar om den luddiga gränsen mellan psykofarmaka och andra läkemedel och mellan psykiska sjukdomar och kroppssjukdomar. Vi pratar om kritik mot psykofarmaka och vad Elias tycker om skojaren Peter Götze och varför Elias menar att depression har tydligast biologiska markörer av alla psykiska sjukdomar. Vi kommer i den delen även in på det ämne som intervjun främst handlar om, nämligen antidepressiva läkemedel. Runt 1 miljon svenskar tar antidepressiva. Tycker Elias att det är för mycket? Hur väl fungerar antidepressiva egentligen mot depression? Och vad beror de jobbiga insättnings- och utsättningssymptomen på? I del 3 fortsätter vi att prata om antidepp. Jag frågar huruvida antidepressiva fungerar även för barn. Och ifall det stämmer att antidepressiva ger en ökad självmordsrisk, vilket vissa hävdar. Han får dessutom svara på vanlig kritik mot antidepp som frågan kring huruvida de är beroendeframkallande eller inte. Högljudda kritiker menar ju även att medicinerna ökar antalet sjukskrivningar och att de gör att sjukdomarna blir vanligare. Är det verkligen så? Och vad tänker Elias om uttrycket kemisk obalans? Ni får även veta om han tycker att det är så som Agnes Wold har sagt till mig, att psykiatrin avkrävs svar om varför man blir sjuk eller varför mediciner fungerar, trots att man inom kroppsmedicinen sällan har en aning om just detta. Vi pratar om så kallad disease mongering och om de många patienter som testat olika typer av antidepp utan någon bättring. Är det någon mening att testa sig vidare i det läget? Den fjärde och sista delen sen är alltså bara tillgänglig för Patreon-medlemmar och den är en hel timme lång. Jag frågar Elias där huruvida ketamin och psykedelika är överskattat och ifall det stämmer att läkemedelsbolag begraver studier som inte visar positiva resultat. Jag frågar också varför man numera inte gör några större framsteg inom psykofarmakautvecklingen och vilka de största genombrotten som trots allt har skett de senaste decennierna är. Vi får även i det avsnittet 2 expertfrågor från Tove Mogren som är överläkare i psykiatri. Hon frågar Elias vilket han tror är nästa stora genombrott inom psykiatrisk behandling samt vilket forskningsprojekt han själv skulle vilja genomföra om han hade oändligt med resurser. Vi pratar även om schizofreni och antipsykotiska läkemedel, benzodiazepiner och om ADHD-mediciner och den antipsykiatriska kritiken mot just ADHD-mediciner under de senaste åren. Självklart får vi även i det avsnittet som vanligt era lyssnarfrågor där en annan professor, vår vän Christian Ryck, ställer en lite syrlig fråga. Varför är Elias så arg på KBT? Dessutom undrar ni ifall barns hjärnor skadas av psykofarmaka, vad Elias tycker om antihistamin som till exempelvis Atarax, vad han tycker om ECT och varför man inte kan utveckla en variant av litium utan de jobbiga biverkningarna. Med det sagt så har det blivit dags att ställa tillbaka klockan 1 år som man ju gör när man åker till Göteborg där vi nu ska träffa den mycket kunnige och rolige professorn Elias Eriksson från den 21 mars i år och vi börjar alltså med en faktaruta. Varsågoda! Ålder?
1956.
Familj?
Ja.
Bor?
I Göteborg hela mitt liv. I Annedal i centrala Göteborg.
Utbildning?
Jag började läsa medicin i tanken att jag faktiskt blev psykiater. Och sen hamnade jag på farmakologen i Göteborg som är en teoretisk institution som då leddes av världens ledande psykofarmakolog. Och jag tyckte det var så, Arvid Karlsson, och jag tyckte det var så pass trevligt, jag har inte kommit därifrån än. Så jag, det blev aldrig av att jag blev psykiater, utan jag har hållit på mycket då med psykiatrisk forskning där.
Mm. Lön?
Nej, det är jag är väldigt privatperson, det säger jag inte.
Alltså?
Nej, alldeles tillräcklig lön kan jag säga, alldeles tillräcklig. Jag har aldrig varit så intresserad. Jag vet inte ens vad jag har lön faktiskt, men jag har vad man har som universitetsanställd.
Mm. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv?
Som bäst? Det är också lite privat fråga, men nej, det kan jag inte säga. Det är svårt, tyvärr. Jag tror att jag svarar här, men det går upp och ner.
Mm.
Jag är inte alltid på topp, men det är, nej, man får, nej.
Under vilken period mådde du som sämst då, i ditt liv?
Ja, det är också svårt att säga. Nej, då och då. Men inte, jag kan inte peka ut, nej, absolut ingen olycklig barndom och ingen, nej. Nej, jag kan inte säga, peka ut något speciellt.
Har du haft någon psykiatrisk diagnos?
Ja, det är också rätt privat. Jag kan säga att jag har nog inte berättat ens om jag har haft skoskav i en podd. Jag tycker i och för sig att det är bra att folk pratar om psykiatriska diagnoser för att avstigmatisera. Men å andra sidan är jag själv en rätt privat typ. Så jag som sagt hade nog inte ens berättat om jag har haft nageltrång eller skoskav.
Jag gissar att du inte kommer svara på nästa fråga heller. Har du gått i terapi?
Det kan jag definitivt säga att det har jag inte gjort. Det har jag absolut inte gjort, nej. Jag är lite skeptisk till... som vi kanske kommer in på sen, till den form av formaliserad psykoterapi som jag tänker mig att du syftar på. Mm. Därmed inte sagt att jag inte tycker att det är inom psykiatrin att det är personliga bemötandet av patienter och att man ägnar mycket tid åt dem och pratar med dem. Så det är jätteviktigt, men just formaliserad psykoterapi har inte varit min grej riktigt.
Nej. Har du någon förebild?
Nej, det kan jag väl inte säga, men det är om man är sådär allmänt i livet, det är klart det finns författare och så man gillar, jag gillar, men om man ska säga inom vårt område, om jag då för att göra frågorna mindre privata och mer professionella ska titta inom vårt område, så är det klart att Arvid Carlsson har ju varit en förebild för enormt många psykofarmakologer här i världen, och sen finns det vissa psykiater, jag tycker har varit gjort stora insatser, en amerikan som heter Don Klein tycker jag gjorde. Donald Klein tycker jag till exempel var väldigt bra. Han är död nu. Men förebild vet jag inte, nej.
Nej. Vilken är din största professionella framgång?
Ja, där kan jag faktiskt säga att jag vill inte, jag är mycket noga med att inte förhäva mig i sådana här sammanhang, för det gör man mycket i forskningsvärld. Folk talar alltid om hur excellenta de är och sådär, det tycker jag är fånigt. Men vi har haft väldigt tur, och det är mer tur och skicklighet, att vi har faktiskt, den verksamhet jag har varit involverad i har faktiskt lett till i flera fall att vi kunnat påverka klinisk praxis i runt om i världen, och det har ju varit väldigt skojigt. Det gällde först behandling av panikångest där vi inte tack vare mig, men jag var involverad, var först med den behandling som idag är den gängse och sen i stort sett först kan jag säga. Och sen likaså det som kallas numera premenstruellt dysforiskt syndrom eller PMS allmänt kallat, där vi också var de som introducerade det som idag är förstahandsbehandling. Så de två ser jag väl som till exempel två kul grejer. Det är alltid roligt när det är kort från forskningen till klinik att man kan, och jag är ju på en teoretisk institution och där normalt är det ju, ser man ju målet någonstans långt i fjärran, men vad som var lockande med att jobba just hos Arvid Carlsson i Göteborg, det var ju att han hade i högsta grad kunnat påverka kliniken genom sina upptäckter, först med behandling av Parkinson och sen psykos och depression och så vidare, och det var lite därför jag tyckte det var lockande att vara där, och vi har då haft turen att också få vara med om det några gånger, och det har varit skojigt.
Vad kör du för bil?
Jag kör en sån där mycket liten Fiat 2, vad heter den, 5500. Jättebra bil. Min fru har en lite större bil, men jag tycker den är utmärkt.
I valet senast röstade jag på Socialdemokraterna till riksdagen och regionen och Moderaterna till kommunen. Vad ställde du på?
Också lite privat fråga kan jag väl säga, som jag nog inte vill besvara, men jag kan väl säga att jag är ingen stor beundrare av den sittande regeringen, så mycket kan jag säga. Jag tror det här låter stanna vid det.
Har du något motto?
Nej.
När var senast du grät?
Jag kommer inte ihåg.
När var senast du var onykter?
Jag var onykter? Ja, det beror på vem du frågar, men det är jag ibland. Rätt, inte allt för sällan. Nej, inte, jag är inte som man var, jag var i min ungdom och rejält berusad ofta. Eller då. ofta, men det är klart att jag dricker en hel del vin och så, det gör.
Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då?
Det vet jag. Jag har dålig koll på vad som är belastningsregistret. Det är säkert jag har ju inte aldrig varit åtalad och sånt där, men jag har ju haft någon fortkörning och sådär, och jag har väl en del parkeringsavgifter som hamnat hos kronofogden. Jag vet inte om sånt syns i belastningsregistret, men jag har aldrig stått inför skranket ännu.
Det är aldrig för sent.
Nej, det är inte för sent.
Vad läser du?
Sjölitteratur,
vad
är det? Jag läser allt möjligt. Det är också en privat fråga, men det kan jag ändå, jag har några förutfattare. Just nu håller jag på att läsa om Bröderna Karamazov och Dostojevskij, som jag tycker är en fantastiskt bra bok. Jag rekommenderar alla att läsa mer Dostojevskij. Det är De idioten och Brott och straff, så är jättebra. Och sen har jag många andra förutfattare, jag läser rätt mycket. Jag är tjust i den franske författaren Jean Simenon, som skrev en massa dels romaner om kommissarie Maigret, lite detektivromansartade men väldigt god litteratur, och sen skrev han en massa andra romaner också, väldigt produktiv, lysande författare. Jag läser en hel del av den engelske humoristen P.G. Wodehouse, som jag också tycker är skoj. Jag läser rätt mycket.
Mm. Vad lyssnar du på?
Jag lyssnar också väldigt mycket på musik hela tiden när jag jobbar och så att det är allt möjligt. På senare år har jag börjat lyssna mer på jazz än jag gjorde förr, rätt mycket. Det är en tillfällig vurm kanske som går över, men det har dominerat. Om man skulle titta på min Spotify för mig där på året, vad har du lyssnat mest på? Det har nog varit rätt mycket jazz faktiskt, då. Inte av den mer experimentella, konstiga typen, men ganska konventionell jazz. Men jag lyssnar på allt möjligt.
Vad ser du på?
Jag var förr väldigt filmintresserad i min ungdom och gick väldigt mycket på, såg film och så, och var väldigt, kände mig lite pretentiöst som en cineast så här. Numera har tyvärr det minskat med åren, biobesöken, vilket jag är ledsen för. Som alla andra ser jag väl en annan, jag ser ju film fortfarande, men det är inte så att jag följer en rad regissörer och kan säga precis vad deras senaste film och så, som jag kunde för. Och sen som alla andra så ser jag väl en annan HBO-serie och en annan, jag ser väl också fram emot nästa säsong av Succession som alla andra. Ungefär så.
Vad använder du din smartphone till?
Det lockar mig till väldigt mycket privata avslöjanden.
Ja, det här är ju sista kortfrågan här.
Ja, jag använder min smartphone hela tiden till att dels använder jag den till att kolla min mail mycket. Men sen använder jag den en hel del också till att lyssna på saker när jag promenerar. Vi har sedan kort tid tillbaka en hund, jag har aldrig haft en hund tidigare. Det är min fru Agneta som är väldigt tjust i hundar. Men och så jag går en och annan hundpromenad och då lyssnar jag alltid på någonting. Och jag hör också till den, tror jag, ganska stora grupp som blivit närmast tvångsmässigt fokuserade på amerikansk politik sen den här olyckan Trump bröt igenom, så att man fastnar i det liksom. Så jag lyssnar mycket på CNN när jag går omkring för att höra vad är nu det senaste han ställt till med och vad händer nu och blir han åtalad eller inte och sådär. Och sen blev det ju också förstås, var det ju intressant att följa Ukraina förstås och så. Så att jag lyssnar mycket på amerikanska, framförallt nyhetssändningar med min mobil.
Det var kortfrågorna. Det gick ju jättebra.
Så där bra kan vi säga, men jag är rätt privat sådär. Ja.
Men du, eftersom vi ska tala om läkemedel så brukar jag alltid inleda med fråga om gästen har några jäv som lyssnaren bör känna till.
Men några jävgrejer? Nej, vi kommer nog inte in på Parkinson, och där är jag lite kopplad till ett litet bolag som försöker ta fram en ny behandling av, eller en alternativ variant av en behandling av Parkinson som vi tycker vi verkar väldigt lovande, men det är ju inte aktuellt för dagens diskussion. Då jag antar att jag har ingen annan jäv. De läkemedel som väl jag tror att vi kommer mycket diskutera idag är ju, har patentet gått ut sedan väldigt länge, så det är noll kommersiellt intresse till exempel för SSRI-medlen och så. Vi som håller på med psykofarmaka blir ofta beskyllda för att vi springer industrins ärenden, men och det har vi till exempel blivit beskyllda för i de studier vi har gjort på senare år, där vi har utvärderat hur pass effektiva eller ineffektiva SSRI-medlen är. Då får vi hela tiden höra det, men vad våra kritiker inte vet är att industrin är ett fullständigt ointresserad av SSRI-medlen. Det är snarast en dålig nyhet för dem att höra goda nyheter om SSRI, för det är ju mindre skäl att förskriva dem nyare och dyrare medel. Så att nej, jag kan inte säga att jag har haft lite, jag har varit med på något sånt här möte och hållit något föredrag med Janssen, och de har ju det här esketamin. Och det är väl den i modern tid som jag har kommer ihåg nu i alla fall, det jag har haft med något företag att göra. När SSRI kom hade jag mycket med de företagen att göra och föreläste mycket på deras symposium och så, men det är ju preskriberat nu för de är inte aktuella.
Du, var roligt att du ville vara med i podden. Vilken,
Jag vill gärna vara med i den här podden. Jag har förstått att du har en väldigt stor inblick i psykiatrin och ser på de här frågorna på ett nyanserat sätt. Så jag är en ära att få vara med i podden.
Äsch. Du, när jag skrev på Twitter att jag skulle intervjua dig så blev väldigt många väldigt glada och skrev att du är kunnig och rolig och uppfriskande frispråkig, till skillnad från det här du sa att du är väldigt personlig av dig, så gissar jag att du är mer frispråkig när det gäller...
Absolut, det är en väldigt skillnad. Jag kan inte lova att jag kommer vara särskilt rolig, men jag ska absolut vara frispråkig i de här frågorna.
Det var några som tyckte att du kanske kan uttala dig lite för kategoriskt ibland och att du kanske är en pratkvarn sådär, men känner du igen dig i det också? Eller?
Nej, inte alls.
Nej.
Det kan jag definitivt säga, att jag har aldrig varit kategorisk i mitt liv. Någon fråga någonsin. Det har jag säkert, men i den här debatten måste man ibland vara, för att vara effektiv, vara lite kategorisk. Samtidigt är det också ofta en kritik man får där kritiken ofta inte riktigt preciserar på vilket sätt man är kategorisk. Vad är det då man säger som är fel? Jag har absolut inget emot när folk påpekar om det jag har sagt har varit fel, men sån där svepande kritik jag har varit mindre imponerad av, för men det är kul.
Du växte upp i en tjänstebostad på mentalsjukhuset Lillhagen här i Göteborg. Din pappa Erik Kjell var psykiatriker och styresman på Lillhagen.
Ja, ett tag.
Och även din bror Thomas var psykiatriker.
Just det.
Hur mycket präglade den här uppväxten dig, skulle du säga?
Väldigt mycket, tror jag, så till att jag blev eller präglat. Framförallt var det så att jag fick höra mycket om psykiatri och därför blev jag intresserad av det. Och det är en spännande disciplin, så jag tror att väldigt många som skulle få tidigt höra om de här sjukdomarna och så skulle, precis som jag, blir intresserade, för det är intressant. Så att just det faktum att jag bodde på sjukhusområdet betydde jättemycket i sig. Det var en väldigt idyllisk miljö och trevligt, och jag spelade minigolf och tennis och så med patienter, och det var väldigt, väldigt vackert. Jag hör till dem som tycker att det var olyckligt att man la ner de gamla mentalsjukhusen. Det här var ett väldigt fint mentalsjukhus, Lillhagen. Men jag blev ju tidigt då lite intresserad av psykiatri, och sen när jag började läsa medicin i Göteborg så tänkte jag nog bli som sagt psykiater, och så blev det aldrig så.
Ja, men du säger att att det var lite grann Arvid Carlsson som fick dig kanske, men det var väl också att psykiatrin var lite ovetenskaplig?
Det var den så kallade tidsandan, spelade absolut roll. Det var en kombination. Det här var då, nu pratar vi 80-tal här, och då var det ju å ena sidan så var det jättekul att vara hos Arvid Carlsson, och å andra sidan var då, kan man säga, uttrycka sig inte allt för kategoriskt här då.
Det tycker jag att du ska göra.
Känd för hur kategorisk är. Så att kan man säga att det var väl då aningen lite ovetenskaplig, kan man säga, psykiatrin på den tiden. Det var ju då där psykodynamiken och sådär kom ju väldigt sent i Sverige. Så att det var ju först då den bröt igenom, men då bröt den inte minst igenom rätt mycket inom de som bestämde. Socialstyrelsen och många politiker och så hoppade på det här tåget. De tyckte det var progressivt att bekänna sig till den här delen av psykiatrin. Och för att då införde man ju sånt där att för att bli psykiater måste man själv dels utbildning i psykodynamisk psykoterapi, och sen allra helst skulle man själv gå i psykoterapi för att bli psykiater. Det tyckte jag var väldigt konstigt. Och jag var ju dessutom van, jag började tidigt då hos på den här institutionen, så jag var ändå van att tänka det där lite vetenskapligt, och det var alldeles uppenbart att det här byggde ju på hypoteser om orsak till psykisk sjukdom, och varje hypotes ska ju kunna granskas. Om man granskade de här hypoteserna gick det inte att säga att de var fel, gick inte att falsifiera dem, men man kunde också konstatera att det fanns väldigt lite som talade för dem, experimentellt sådär. Så att det var alltså väldigt konstigt då som, att välja en disciplin där det uppenbarligen de som ska, Socialstyrelsen som ska utöva tillsyn över att sjukvård bedrivs vetenskapligt, att de då så helt okritiskt tillskyndade en behandling baserad på en konkret teori som kan vara rätt men också kan vara fel. Så går det inte till inom någon annat medicinskt område. Och jag var väl ändå lite mer inne på att jag ville bli den så att säga normala typen av doktor, verka inom en vetenskap och beprövad erfarenhet ram. Så då, och sen var det inte något väldigt avsiktligt val att jag inte blev, utan det blev helt enkelt inte av så småningom. Sen någon mån normaliserade typ psykiatrin med åren, men då var det liksom för sent.
Jag ska återkomma till psykodynamikerna om en sekund, men jag vill bara inte släppa det här med Arvid Carlsson, även om vi inte kommer ha tid att prata om honom så länge. Så att du valde den här banan gjorde ju då att du kunde lära känna Arvid Carlsson, och både som vän, som jag har förstått det, men och att ni också forskade tillsammans en del under ett par år och sådär. Hur var det?
Det var fantastiskt skojigt och trevligt. Jag var aldrig hans doktorand och jobbade inte... Jag har väl en handfull artiklar med honom, och jag hade bland annat hans dotter som min doktorand och så att jag hade, har haft rätt mycket med honom att göra vetenskapligt, men inte jättemycket. Men däremot så dels så var det så att alla som var på Farmakologen i Göteborg var präglade av hans tänkande och så. Han var också väldigt trevlig på det sättet att vem som helst, en yngste doktorand, kunde komma till honom med korkade frågor, och han var alltid oerhört engagerad och tyckte det var skojigt. Så att alla som var där kände sig ganska nära Arvid, kan man säga.
Men var han så stor redan på den tiden när du kom in?
Ja. Då var han väl på sin kulmen egentligen.
Okay.
Han fick Nobelpris 2000, men de flesta tycker att han borde ha fått ungefär 75 eller något sånt där. Det var väldigt konstigt att han inte fått det tidigare. Han var störst helt enkelt, och då kunde vi som inte är så märkvärdiga, vi kunde åka runt i världen och bara på kongresser, och bara vi nämnde att vi kom från Göteborg och kände Arvid, så blev vi mottagna med en helt annan respekt och värdnad. Så att vi var många som vi solade sig glansen av Arvids framgång, kan man säga. Men han gjorde ett flertal stora upptäckter, och det är rätt ovanligt. Att göra en upptäckt kan man ju snubbla över och ha tur, men han gjorde flera, och då kan det inte vara tur, utan då är det något annat.
Vilket skulle du säga är hans tre största, om du skulle bara ta den lite snabbt?
Tre största är då, och det finns fler, man kunde göra listan längre, men låt oss nöja oss med tre. Dels att han var den första som helt enkelt identifierade att en viss molekyl fungerar som signalämne i hjärnan, nämligen dopamin. Och det var ju bara det att överhuvudtaget identifiera just dopamin, som sen skulle visa sig så viktig, var ju en jättegrej. Men han var som sagt inte först överhuvudtaget med att påvisa något kemiskt signalämne, långt före man kände till att glutamat och GABA och sådär och fungerar som signalämne. Så det var stort, och i samma veva, det räknar då till upptäckt nummer ett, visade han ju då också att man på djur som inte hade något dopamin, de blir då väldigt orörliga, att man kunde få dem rörliga igen genom att ge dem en försubstans som går in i hjärnan och omvandlas till dopamin. Och det var det som ledde fram till det som fortfarande är den dominerande behandlingen av Parkinsons sjukdom, levodopa. Så det har betytt enormt mycket för miljontals människor. Så det var ju det första då. Det var ju dessutom det första exemplet på att man överhuvudtaget kan gå in och röra på de här känsliga mekanismerna med droger på ett sätt som är gynnsamt. Det är ju inte alls självklart att man skulle kunna behandla någon psykiatrisk eller neurologisk sjukdom, eftersom det är så intrikat nätverk. Så att man kan säga att det var ju startskott över hela neuropsykofarmakologin, kan man säga, det försöket. Det var upptäckt nummer ett då. Upptäckt nummer två var...
Men visst hade det kommit en del antipsykotika och sånt?
Nej. Det medel han använde i det försöket, det här skedde, tyvärr måste jag väl då erkänna, det är lite försmädligt, men det här gjorde han ju redan i Lund innan han kom till Göteborg. Inte låtsas om. Men det här var, han skrev för sin avhandling om kalcium, och sen 1956 tror jag det var, åkte han till USA och var där ett halvår. Och då i och sig hade man alldeles nyligen upptäckt att, eller bekräftat att ett ämne som heter reserpin som hade använts i indisk folkmedicin i tusentals år, att det hade antipsykotisk effekt. Så på det sättet har det väl rätt att den molekylen fanns och det var
Hibernal kom väl
52? Ja, jag kom till det. Men den här hade man då var den han fick syssla med när han var i USA, så han gjorde en del försök på den och sen föreslog han dem att ska vi inte se hur den här påverkar noradrenalin och även dopamin, och det tyckte inte de och så åkte han hem och gjorde de här försöken. Du har helt rätt att det fanns ju redan före de här prototypen till våra antibiotika kom ju alldeles i början på 50-talet och redan dessförinnan fanns det ju lugnande medel, till exempel. Det har ju funnits långt tillbaka. Så att det, jag visste att det fanns psykofarmaka, det gjorde det, men det här var ju första gången man kunde visa att de verkar via att påverka ett specifikt signalämne och att det är så de fungerar. Och hela det, man hade ju ingen aning om hur de här varken klorpromazin och sin haloperidol eller barbituraterna verkade. Så visst, man visste att det fanns farmaka som påverkade hjärnan och kunde ibland göra det i gynnsam riktning. Men just det här att man medvetet kunde gå in för att manipulera ett visst signalämne i en viss riktning och att det kunde vara gynnsamt, det var nog ändå hans dopa försök.
Och det var väl ändå ganska mycket motvind också. Det var väl ganska ute egentligen, den här signalsubstansgrejen. Han blev väl motarbetad.
Ja, och både
substance
och,
sparks.
Både och. Man kan väl säga så här att det hade varit en stor strid i vetenskapsvärlden om det överhuvudtaget förekom kemisk transformation i hjärnan. Och det var väl lite före hans tid. Den hade i stort sett upphört när han trädde in på banan. Då hade de som trodde på kemisk transmission vunnit, kan man säga. Men det var ju inte allmänt accepterat. Men den största motståndaren, som var en neurofysiolog som heter John Eccles, han hade plötsligt ändrat sig. Och ändrade han sig så ändrade sig många andra också. Så att på det sättet så var väl, och det skedde på 50-talet, så att han var väl inte så aktiv i just den striden. Men däremot så var det ju när han introducerade tanken på att dopamin och noradrenalin skulle vara signalämnen i hjärnan. Det trodde folk ju inte på. Och där återkom han själv gärna till ett möte han besökte i London 1960, där alla de församlade auktoriteterna var närvarande, väldigt många engelsmän, och de var helt ointresserade av hans rön och tyckte att det där är otänkbart och det kan du glömma i stort sett. Och då på vägen hem insåg han väl att nu skulle han visa att han hade rätt.
Ja, men det kanske var det jag tänkte på då. Men,
och det var ju uttaget, om jag ska lite mer om Arvid här, kan man säga att det var ju, om man frågar vad gjorde hans storhet, och en av hans främsta egenskaper, det var att han var fullständigt självständig i sitt tänkande och helt orädd i att gå emot auktoriteter. Han var en helt ung man, han hade varit i neuroscience-fältet ett halvår och gick direkt emot, eller några år, och gick direkt emot de här auktoriteterna då. Det har han ju hela sitt liv gjort, så han har ju aldrig då imponerats av vad som varit hype just i året, stamceller ena året och något annat andra, så utan alltid gått sin egen väg och ibland uppfattats så som lite arrogant och så, för han har hållit på vad han tror själv. Så det är, men vi tre saker sa vi. Jag ska inte vara så många ord, men den andra stora upptäckten, det var just knyter an till det du sa om klorpromazin och haloperidol. Man hade alltså ingen aning om hur de funkar, men när Arvid väl visat att dopamin var, att ett annat antipsykotiskt medel, reserpin, sänker dopamin, då var det många som testade om de också gör det, och då märkte man att nej, det gör de ju inte. Och då gjorde Arvid ett avgörande försök där han visade, eller där han drog den smarta slutsatsen, att de här medlen fungerar genom att blockera dopaminreceptorer, och det var ingen som hade tänkt förut, och det var dessutom väldigt listigt, för data var, det var väldigt indirekt slutsats kan man säga av det han såg. Och så det var ju genombrottet för att man förstod att det är så antipsykotiska verkar, och nu många decennier senare så är det ju fortfarande så att alla de antipsykotiska som finns på marknaden binder till de här dopaminreceptorerna, så att det är ju uppenbarligen en väldigt central mekanism för en antipsykotisk effekt. Och sen det tredje får man väl säga ändå, att han spelade ju en avgörande roll i att ta fram det första SSRI-medlet, det var ju också hans grej. Så de tre får man väl säga hans...
Det var på Astra, va? Eller vad heter det?
Det fanns ett litet företag och finns... här i Göteborg som heter Hässle.
Mm.
Och de var inte många anställda, ett litet bolag, men de hade en oerhört kreativ forskningschef som heter Ivan Östholm. Och när Ivan kom till stan och skulle ta över forskning där, så förstod, det här var på tidigt 60-tal, sent 50-tal, då förstod han att han borde vända sig till akademin och fråga folk, och då ju bland annat vända sig till Arvid Carlsson. Och då gav Arvid Carlsson lite allmänna råd hur de borde forska, och bland annat sa han att allt det ni gör nu kan ni glömma, det är helt ointressant, vad ni ska göra är helt andra grejer. Ni ska fokusera på en viktig biologisk mekanism, och sen tänk inte så mycket på läkemedel och indikationer och kommersiella aspekter och så, utan studera en mekanism, så kommer det att dyka upp tillämpningsområden, så att säga. Och jag var då under det. Jag tittade till exempel på den adrenerga innerveringen av hjärtat, eller den adrenerga innerveringen av lungorna, eller saltsyreproduktion och magsår. Och då gjorde Ivan det, och det blev ju spektakulärt framgångsrikt, så detta lilla bolag kunde på kort tid ta fram ett av den näst första beta-blockerande mot högt blodtryck, och den första beta-blockerande som då specifikt påverkar rätt beta-receptor, den första selektiva beta-blockerande, och flera andra kardiovaskulära läkemedel, och Losec mot magsår och så vidare. Draco, som också var ett dotterföretag, tog upp det här arbetsförslaget om påverkan på andningsvägarna, och tog fram astmamedel och så vidare. Så att han hade då ett väldigt god relation till den här Ivan Östholm, och betydde väldigt mycket Arvid för den här utvecklingen. Arvid och flera andra forskare vid fakulteten. Så sen då, några år senare, när Arvid fick för sig att det var nog inte så som de flesta trodde, att de här gamla tricykliska antidepressiva verkar genom att påverka noradrenalin, utan det är kanske snarare serotonin som är viktigt. Då var det väldigt naturligt för honom att lyfta luren och ringa Ivan Östholm och sa, nu Ivan, ska vi ta fram en selektiv serotonin återupptagshämmare. Och då började de det projektet här i Göteborg på Hässle. Sen råkade Astra ha sin CNS-avdelning i Södertälje, så sen tog Astra över projektet från Hässle, men det var ursprungligen då också tänkt som ett Hässle-projekt, kan man säga.
Mm.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Du, jag har ju läst lite av den debatt som bland annat du och Johan Kullberg hade på 80-talet om den nya psykodynamiska modellen som tog över delar av psykiatrin, eller stora delar av psykiatrin, som du var inne på alldeles nyss. Jag vet att även din pappa och din bror var kritiska till det här. Och det som slår en när man läser de här artiklarna är den väldigt tunna fernissa av vetenskaplighet som de här psykodynamikerna försvarar sig med. Det är väldigt halvhjärtat på något sätt ur en vetenskaplig bemärkelse.
Ja, det tyckte jag då och det tycker jag fortfarande. Men det var till och med så att det insåg man dem själva. Så att de helt, vad som hände här var ju att man ifrågasätter helt det normala vetenskapliga sättet att tänka. Det som vi kallar positivism med statistik och jämförelser och kontrollgrupper och så där. Utan då införde man det här hermeneutiska tänkandet, och det påverkade andra vetenskapsområden också. Litteraturvetenskap och historia och så där. Många ville vara hermeneutiker på den här tiden. Och riktigt var hermeneutik innebär har jag aldrig riktigt fått kläm på, kan jag säga. Jag har försökt, men det är svårt. Men det är, i stort sett är det att det, man kan inte, vissa saker kan inte beskrivas med siffror och statistik och så, utan det gäller att leva sig in i och på något mer mystiskt sätt uppleva och så. Så då när man sa då att ja, men ni kan ju inte visa några kontrollerade studier där det visar att den här psykodynamiska terapin är bättre än någonting annat, så sa de nej, men det går inte att visa, utan det får man liksom känna sig till att den är. Mm. Och det är inte, det är, kommer ju inte vidare en sån diskussion, va? Det går liksom inte att komma någon vart. Och så tyckte jag ju det var på den tiden, och jag hade ju inte haft någonting alls emot den. Jag kan förstå att folk är fascinerade av Freud och att det kan vara intressant, och man kan onekligen vara rätt skeptisk, som jag vet att du är, och det är jag också. Men jag kan förstå att det är uppenbart att psykoanalysen har påverkat litteratur och film och sådär. Det är många författare och jag har läst och filmer jag har sett som gör det minst klart påverkan av de här tankarna och så det, utan det som var så stötande här tycker jag var hur opportunistiskt de som bestämde över psykiatrin anammar de här tankarna utan att ha, tror jag, tänkt igenom särskilt själva eller satt sig in i bakgrunden och så vidare, och ville pådyla svensk psykiatri de här idéerna. Det var djupt stötande, tycker jag, och det var förfärande att se hur många som var uppvisade en betydande grad av opportunism där. Det var väldigt många som hävdade då att det skulle bedrivas psykodynamisk terapi överallt, men själva skulle de ju aldrig bedriva det eller skicka några patienter till det och så. Så att det var ingen riktigt sund intellektuell atmosfär på de åren, det kan jag säga.
Det måste ju ha varit en märklig tid att uppleva då för den som, likt du själv och din bror och pappa, hade sökt sig till en vetenskaplig disciplin. Att korten blandades bort.
Så det var en jättekonstig tid att uppleva. Vad som var äkta, tyckte jag, stötande var att ofta framställdes ju då de som inte höll så hårt på det vetenskapliga som de goda och de andra som de onda. Om man var ändå inte negativ till psykofarmaka och om man var skeptisk till Freuds hypoteser, då därmed var man inte uttaget mån om någon slags varm och empatisk kontakt med patienter. Då var man någon slags kylig pillerutdelare. Medan de som anamma de här nya tankarna, det var de fina och psykiaterna. Och det var ju, man kallade ju ibland de här biologiska psykiaterna för fascister och sådär. DN till Dagens Nyheter till exempel hade ju varje dag i stort sett en hel sida under Kerstin Winterheds ledning där, och senare Kari Molin, där man pekade ut den biologiska psykiatrin som ondsint helt enkelt. Och den nya psykiatrin då, den psykodynamiska som fin och medkännande och inkännande och progressiv och radikal och allt detta. Och det var ju lite tråkigt, för jag kände ju många av de biologiska psykiater som ju var minst lika empatiska och humanistiskt intresserad och allt vad du vill, bara att de kunde inte köpa de freudianska hypoteserna. Men så att det där var konstigt och otrevligt, det var nog så.
Ja, och att du har skrivit att en eklektisk hållning som innebar att man både bekände sig till de psykoanalytiska teorierna och till den medicinska modellen framhölls ofta som något föredömligt.
Det skulle man vara då, man skulle inte kritisera. Där var det nog så att man fick höra att man var kategorisk om man inte var uttaget.
Men du tycker snarare att man skulle ha tagit debatten på något sätt?
Vad sa du?
Du tycker snarare att man skulle ha tagit debatten?
Självklart liksom. Borde man gjort det. Oerhört tankeröra att man skulle springa av och anmäla de här teorierna. Man får ta ställning till vad är stödet för den här teorin just nu. Och det var ju även så då att vissa mottagningar på vissa ställen bekände sig till psykodynamiska läror och vissa andra bedrev mer traditionell psykiatri. Och det var ju inte så att patienterna skickades dit där de passade, utan det var ju slump. Så att om man råkade få en psykiatrisk sjukdom i ett område där det bara fanns en dynamisk mottagning, då blev man, fick man den behandlingen, och infyllde man annanstans fick man någon annan behandling. Och så kan man inte hålla på. Så skulle inte funka i medicin, internmedicin eller kirurgi, att behandlingen beror, behandlingen och förklaringen till varför du är sjuk hänger på var du bor.
Ja, och olika ideologier inom hjärtsjukdom är svårt att tänka sig.
Det är väldigt svårt att tänka sig. Så att nej, det där var en bedrövlig tid, och det var, jag tror den skrämde bort många potentiellt bra psykiater från disciplinen, så jag tror att det där har skada till Sabine på sikt också.
Ja, men det var min nästa fråga. Hur stor skada tror du att det har, alltså den här psykodynamiska ideologin har gjort i Sverige, och ser vi spår av den än idag, tror du?
Ja, jag tror det. Rekrytering är fortfarande rekryteringsproblem till psykiatrin som det inte borde vara, som det är så intressant disciplin och man kan göra så väldigt mycket nytta, och det är väldigt intressanta sjukdomar. Det borde inte vara, tycker jag, svårt att rekrytera folk till psykiatrin, men det är det fortfarande. Jag tror lite grann detta lever kvar. Sen tror jag också det är allmän resursbrist. Jag tycker ju alltid att psykiatrin har blivit snålt behandlad när det gäller resurser. Jag är lite olycklig över att så väldigt mycket av till exempel depression och ångestbehandling numera är förlagt till primärvården, och man har ständigt hör om långa väntetider och sådär. Så att det har väl också bidragit till att psykiatrin har haft svårt att rekrytera. Men jag hoppas att det håller på att vända. Jag ser vissa ljuspunkter i alla fall när jag ser mig om. Kanske.
Mm. Du var inne på det tidigare att du tyckte att nedläggningen av mentalsjukhusen var olycklig. Varför tycker du det?
Jag kan säga att om jag själv fick en allvarlig depression till exempel här i Göteborg och blev inlagd på Östra, som för övrigt är ett sjukhus där vi bedriver mycket forskning, och en klinik som jag är delvis kopplad till som heter Affektiva, så det är inget fel på den, men om jag då blir inlagd där och vill sträcka lite på benen, om jag hade velat ta en cigg, det vill jag väl inte för jag röker inte, men om jag hade velat det och så, då är jag nu hänvisad till att gå omkring på en inhägnad ljusgård i full insyn från alla korridorer i det här huset, som en guldfisk i ett akvarium. Och så. Och det är medan om man de här gamla tidens mentalsjukhus, de låg ju ofta i ganska natursköna områden utanför stan. Man hade fantastiskt fina strövområden och vackert och trevligt, och man hade för dem som då kräver lite längre tidsbehandling hade man ju olika former av sysselsättningsterapi som led arbetsterapi, och man målade tavlor och man allt möjligt sånt där. Det var inga tyvärr lever ju minnet kvar av gamla tidens mentalsjukhus innan läkemedlen kom, och då var det mer som fängelseliknande strukturer, de gamla asylerna, va? Och det är ingen som längtar tillbaka till. Men sen läkemedlen kom kunde man ju låsa upp dörrar och ha en helt annan öppenhet. Så då var det här ändå bra. Dessutom var det, i och med att man la ner mentalsjukhusen, blev det också så att man förlorade väldigt många slutenvårdsplatser. Och jag tror att slutenvårdsplatser är väldigt viktigt att ha. Jag tror till exempel att man skulle vara mer generös än man är idag att lägga in alkoholister i abstinensfas. Det är förskräckligt att vara i abstinensfas, så ska man hjälpa alkoholister ur sitt pågående missbruk, åtminstone för en tid, så är det absolut en fördel om man kan lägga in dem när de själva söker vård och är. Då skickar man ju hem dem om de inte närmar sig delirium. Jag tycker att man borde ha längre vårdtider till exempel för att vid behandling av schizofreni till exempel, för att kunna just nedjustera läkemedlen till absolut lägst effektiva dos. Det var ju någonting man, genom att ha ganska hyggligt långa vårdtider, kunde man ju se till att man inte övermedicinerade och därmed minimerade biverkningarna. Det gäller, jag vet inte om vi kommer in på antipsykosmediciner sen, men där gäller det verkligen att ha absolut så låg dos som möjligt, för de har ju tyvärr mycket ogynnsamma biverkningar, och det kunde man på ett annat sätt då justera när man hade gått om vårdplatser. Så jag tror både det att man totalt sett minskade antal vårdplatser, det är väl det stora problemet egentligen, men också att man inte längre hade de här trevliga vackert, naturskönt belägna sjukhuset var en nackdel. Dessutom var de rätt så stora, och det innebär att man kunde ha rätt mycket kompetens på dem. Man kunde ha internmedicinska specialister som bara jobbade där och hade koll på patienternas somatiska status. Det kan man visserligen kalla in konsulter nu och så, men man hade väldigt mycket resurser på de här sjukhusen som jag också tror var bra.
Ja, där ser man ju att många, alltså människor med schizofreni till exempel, dör ju i genomsnitt 15-20 år för tidigt idag.
Absolut.
Och ändå, det beror inte så mycket på självmord, utan det är snarare hjärt-kärlsjukdomar och sånt där som man kunde ha kanske bättre koll på.
Absolut. Och det är oerhört mycket man skulle kunna göra för de här patienterna om man hade lite. Det är inte alls så att jag tycker att man ska vara inlagd i åratal, men bara att inte ha den här pressen på att snabbt skriva ut patienter, utan ta god tid på sig och ordna upp även olika sociala saker. Det kan ofta vara problem med bostad, så att i lugn och ro kunna reda upp situationen både farmakologiskt och sådär. Mm. Och sen tycker jag också det är tråkigt nu. Jag är rätt beskäftig typ så jag lägger mig i hur vården organiseras trots att jag inte själv har jobbat på, som psykiater. Jag vikarierade som psykiater, yngsta underläkare för massa decennier sedan och sen dess inte jobbat så jag ska inte ha så mycket åsikt kanske. Men på den tiden i alla fall när jag jobbade där då var det också en självklarhet att när man skrev ut en patient från sjukhuset då var det samma doktorer som sen skötte den polikliniska uppföljningen. Så man hade en kontinuitet där, samma läkare, de kom tillbaka och så. Och så är det inte alls idag. Utan idag när man skrivs ut så är det någon helt annan enhet som tar över. Och så det är också olyckligt tror jag. Så det är, jag tror det är mycket som faktiskt var bättre för på det sättet.
Ja, det främsta argumentet tror jag väl för att avveckla dem var att patienterna blev fast där och institutionaliserades och inte deltog i samhällslivet och så vidare. Vi ska inte dröja för länge vid det här, men lite kortfattat, hur tycker du att psykiatrin borde organiseras? Är det med någon form av mentalsjukhus som...
Ja, jag ska inte gå in i detalj som sagt, för det är inte riktigt mitt område. Jag vill inte verka allt för kategorisk och befäftig och sådär och besserwisser. Men jag tycker väl i stort sett, det finns exempel på det fungerar jättebra. Mm. Jag tycker att man borde sträva efter tydligt större kontinuitet framförallt. Och jag tycker att man skulle kunna, borde ha resurser nog att kunna kosta på sig längre vårdtider. De här sjukhusen, det var ju så, läkemedel kom ju inte förrän på 50-talet och den här debatten om att lägga ner sjukhusen började på 70-talet. Det var rätt kort tid där som man hade på sig att forma om sjukhusen så att i debatten beskrevs ju ofta mentalsjukhusen som om det vore före farmakaeran och det var ju en förfärlig tid va? Och vissa hade ju kvar lokaler som kanske inte var så hemtrevliga direkt från den här tidigare epoken före farmaka och det får man ju bygga om och fixa till och så då och det gjorde man till exempel på Lillhagen men det var det här med att la ner mentalsjukhusen först då var det så idylliskt och trevligt att då skulle patienterna vara tanken bo i gruppboenden ute i stan och så vidare och först gjorde man den här reformen i Italien och det blev en total katastrof. Patienter dog och det blev allmänt elände. Sen gjorde man den i England och det gick lika illa där och någon annanstans. Och då sen gjorde man det i Sverige och samma erfarenheter här. Jag såg någon, jag noterade aldrig namnet, jag har inte hittat den igen, men det var någon avhandling där man följt hur det hade gått för patienter som skrivit ut från något specifikt mentalsjukhus då. Det var en förskräckande stor mängd som hade dött inom ett fåtal år efter utskrivning från de här. Mm. Så att alla de här stora planerna om att det skulle funka så jättebra med de här grupperna och så, så blev det ju inte. Men hur man ska lägga upp det istället och så, det ska jag kanske inte ha för mycket åsikter om. Men kontinuitet är väl det framförallt väldigt viktigt.
Mm. Det främsta skälet till att jag tog mig hit är ju främst då för att prata om psykofarmaka naturligtvis och nu har du redan flaggat för att du inte tänker svara på några personliga frågor men jag tänker, har du själv tagit psykofarmaka? Alltså det är inte ovanligt att läkare eller farmakologer testar för att...
Det är klart, SSR till exempel har jag testat och jag har till och med även testat Haldol faktiskt.
Under några längre perioder?
Nej,
eller?
Nej, det kan jag inte säga.
Nej, bara testat något piller då och då? Eller?
Ja, när det gäller just Haldol så hade vi skulle mäta någonting i blodet och så hade vi blind så vi testade lite olika substanser och visste inte vad det var och jag kan väl säga att det var ingen angenäm upplevelse att ta Haldol, det kan jag säga, det var det inte. Man blev lite dämpad helt enkelt, det var inte kul.
Nej, och jag har ju läst din fantastiska kommande lärobok om psykofarmaka och i den skriver du att många läroböcker i farmakologi tenderar att överdriva vad vi faktiskt vet. På vilket sätt?
Ja, det får stanna mellan oss, men det är ju faktiskt så att vi psykofarmakologer, vi låtsas ofta som att man faktiskt vet vad det är för signalämnesavvikelser och vad de här läkemedlen gör och hur de funkar och så. Och egentligen vet vi ju extremt lite. Vi har ingen aning om faktiskt patofysiologin vid depression eller vid de flesta sjukdomar, utan det har ju hela tiden varit slumpartade upptäckter, så kallade serendipity, som har lett fram till att man förstått att en viss läkemedel funkar, och sen har man då i djurförsök tagit reda på hur påverkar det läkemedlet olika signalämnen, och sen har man då försökt konstruera liknande och hoppas på att de skulle vara bättre. Mm. Och till vad det än pratade om, ADHD, där började med att man ville använda amfetamin. Det var en kille som trodde att det skulle kunna funka mot huvudvärk och gav det till barn med ADHD och sa att ja, men det här funkar ju på allt möjligt. Och det var så med antipsykosmedlen. En kirurg som tyckte att det här kunde man använda som förmedicinering till inför operationer. Och sen så tyckte han att ja, men det här var intressant, det borde de testa i psykiatrin. Och det var så med antidepressiva, en ren slump att man upptäckte att de funkar vid depression. Så att det har helt enkelt varit så. Och fortfarande vet vi ju inte, trots alla framsteg när det gäller hjärnavbildning och alla genetiska studier och alla, nu har man ju oerhört sofistikerade molekylära metoder för att även på djurförsök studera hjärnan, men trots detta är det ju liksom ingen, fortfarande är den där bron inte lagd över mellan en verklig förståelse av avvikande biologi och läkemedel. Så är det tyvärr. Det är lika bra att erkänna. Men, och då många läroböcker framstår det som att det står precis att det läkemedlet är beror på att den blockerar 5-82A-receptorn och därför har den profilen. Så. Lite sånt vet man, men väldigt mycket vet man inte. När det gäller patofysiologi är väl egentligen det enda riktigt, och det är ju långt ifrån att man förstår sjukdomen i detalj, men ett riktigt robust avvikelse, det är ju faktiskt att man har nu bekräftat att det är en ökad dopaminfrisättning vid schizofreni i en viss del av striatum, det som kallas associativa striatum. Det är nog ändå visat i många studier. Absolut inte så att man skulle, det är inte så att schizofrena är en grupp och kontrollen helt annan utan överlappning, utan det är stor överlappning, så att man skulle inte kunna använda det som diagnostiskt test, men det är definitivt.
Nej, men du skriver om det också, att man liksom, man vet inte exakt i vilka områden det är, och i andra områden av hjärnan så tycks det som att människor med schizofreni tvärtom har mindre dopamin. Ja. Och dessutom har vissa läkemedel som inte påverkar dopaminreceptorer lika mycket fortfarande.
Ja, men det hindrar inte att fortfarande är dopamin. Hypotesen är alive and kicking i högsta grad. Mm. Och den har fått modifieras. Jag har i alla år, decennier, lärt ut att det är så limbiska banorna i ventrala striatum har för mycket dopamin. Och det har nu de senaste 10 åren visat sig att det var ju fel, utan det är en del av dorsala striatum som heter associativa striatum. Det är där man har för mycket dopamin. Men det har man. Och fortfarande gäller ju att alla de läkemedel som används för schizofreni är blockerade dopaminreceptorer. Vissa är så kallade partiella agonister så att de blockerar dem, att de har lite stimulerande effekt, men i stort sett kan alla betraktas som dopaminblockerare. Mm. Även, sen finns det ju ett antipsykotiskt medel som är bättre än alla andra som heter clozapin, Leponex, och även det blockerar dopaminreceptorer. Det gör det på ett milt sätt, men ändå det gör det också. Så ännu har vi ju inte något läkemedel som är registrerat och godkänt för schizofreni och som inte blockerar dopaminreceptorer. Så att nej, den teorin står sig. Däremot betyder ju absolut inte det att den primära dysfunktionen är den här. Det kan ju mycket väl vara i några glutamatinnehållande nerver någon annanstans i hjärnan. Så att vi, det är absolut inte så att man har klarlagt patofysiologi vid schizofreni, men man har fått bekräftelse på dopaminteorin ändå. Det får man säga, den teori som då Arvid Kanzels lanserade 1963, den har, eller ännu tidigare då med reserpin, den har då ändå bekräftats. Och det är vi inte bortsett i våra sammanhang, så det ser vi som en framgång. Mm. Vid depression däremot så har vi fortfarande inte någon tydlig koppling mellan serotonin och depression. Det kom en artikel som du kanske såg i somras där några besserwissrar hade gått igenom litteraturen på när man har på olika primitiva sätt försökt mäta serotoninaktiviteten i hjärnan, och så kom de här på fram till då att nej, det är ingen, man har inte kunnat påvisa någon skillnad, och därför är det ingen skillnad, och därför ska man sluta använda SSRI. Det blev enormt på de sociala medier där jag inte rör mig så mycket, men där mina medarbetare ofta rör sig, mina yngre medarbetare, där var tydligen den oerhört omskriven, den här studien, och det var rena löjan. Det är alla vi i fältet vet ju om att vi har ännu inte de metoder med vars hjälp man kan studera serotoninaktiviteten. Jag tror ju fortfarande att det är, jag skulle gissa att det är en att serotonin är kopplat till depressionspatofysiologin. Jag tror snarare att det är för mycket serotonin, inte för lite. Men det,
ja, men det skriver du om också i boken. Och, men rent generellt så verkar det ändå som att du liksom, amen, det är mycket, mycket mer komplicerat än man kan tro. Och just det här som du säger, att många farmakologer kanske tenderar att överdriva lite grann.
Även psykiater och även många andra, så det är inte bara vi farmakologer.
Ja, men då tänker jag att, alltså, för jag redan innan jag läste din bok var skeptisk till folk som uttalar sig väldigt självsäkert om signalsubstansers roll i hjärnan. Och det gör ju inte bara, alltså, tänker inte på farmakologer kanske främst, men alltså, det är ju alla möjliga.
Läkemedelsföretagen gör det, psykiater gör det, ja, men också, populärvetenskapliga skribenter gör det.
Ja, precis. Och nästan vem som helst på Instagram pratar om dopaminkickar hit och dit och sådär. Du tycker att det är en sund skepsis då, låter det som, uttalar sig själv säkert att man inte ska tro på dem?
Ja, nej, tror inte på någonting. Tror inte på någonting av det här. Det är rena, det är biobabbel som det kallas ibland.
Ja, det är förstås mycket underhållande och lärorikt att lyssna på Elias Eriksson. Det vore oklokt av er att missa nästa del av den här intervjun som släpps snart. Bli nu patroner på patreon.com/sinnessjukt så får ni lyssna även på det sista extra långa avsnittet när det kommer, samt att ni får lyssna på alla avsnitt helt utan reklam och hjälpa mig att fortsätta göra den här typen av jättelånga intervjuer med olika spännande psykiatriexperter. Eftersom vi pratat mycket om depression här vore det ju närmast tjänstefel av mig att inte avslutningsvis idag tipsa om mina egna tre böcker som alla handlar om depression i olika utsträckning. Den bästsäljande faktaboken Panikångest och depression från 2014, den personliga berättelsen Kalla mig galen från 2017 och den sämst säljande diktsamlingen Ångestens mamma från förra året. På Patreon finns ju för övrigt även min föreläsning om depression att se för alla medlemmar. Vi hörs snart igen. Ta hand om er tills dess. Puss och kram. Hej då.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.